tisdag och det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Bollklubben. Och det är väldigt kul att jag ska få göra ett bollklubben med Nordin Gerzic och Irma Helin Zibanejad igen.
Är det? Kul.
Ja, det är det väl. Det är första för den här sommaren.
Mm, det blir ju som
kör. Hur mår ni mitt i den här sommarlunken?
Jag får lite ångest av att vi liksom har vänt på det nu. Att det kommer bli färre och färre. Eller det blir alltid färre och färre matcher. Men att det är liksom... Nu är vi på...
Vi är över tröskeln.
Ja, det är lite... Jag känns så där. Men ja, många matcher kvar i alla fall, som tur är.
Mm. Nordin, du var på Strandvallen igår, va? Mm. Mjällby förlorade mot Slovan Bratislava. Vi ska komma in mer på den matchen. Men du håller utkik även på Champions League i kvalet.
Ja, för våran, vad ska man säga, det är ju vårat syskon då, Aftonbladet. Ja, precis. Så det är jättekul att jobba med de matcherna. Framförallt tycker jag när det är lite... Ja, sådana här föreningar som Mjällby, där de är lite mindre och visar att det går att komma dit om man gör bra saker över tid. Men sen är det ju Sverige och de här Europa-lagen egentligen som... Alltså, när var det senast vi hade ett jättebra lag ute i Europa? Okej, nu Hammarby och där, men innan har det varit Häcken när de var jättedåliga. Malmö när de var ganska dåliga.
Djurgården gjorde väl ganska bra i...
Ja, men absolut. Men jag tänker på hur de har varit i serien. Elfsborg var ute och låg nia. Och, alltså, det har ju inte varit någon av dem som varit i jättebra form som bara ångat på. Så vi får någon av dem som kvalar till Europa.
Så man tänker att de har goda chanser liksom.
Ja, men precis. Mm. Det är ofta lagen som har varit på dekis under året liksom, som får de här kvalen då.
Ja, speciellt nu.
Ja, vi ska bara mer i det framåt. Vi kan väl droppa lite vad som hände i avsnittet idag. Vi ska titta närmare på vad som händer om man sparkar en tränare. Jag ska ringa upp docent Erik Lundqvist vid Umeå universitet som faktiskt har gjort en studie tillsammans med andra kollegor om effekten av ett tränarbyte mitt i en säsong. Det blir spännande och då ska Nordin få briljera med kunskapen om vad docent är för någonting.
Ja,
nu har du koll, va?
Ja, hyfsat.
Hur många år var det?
12.
12 år behöver man doktorera eller jobba på.
Läsa böcker.
Ja. Så kan vi. Mycket bra. Och sen en väldigt intressant gäst in i studion. Martin Ellingsen, AIKs men otroligt skadeförföljd mittfältare som har skadat sig igen. Ja, 2,5 år skadad. Var tillbaka i truppen i helgen mot Örgryte och nu har han skadat sig igen. Men han kommer hit och då ska vi väl få svar på vad status är med honom. Det blir väldigt intressant att höra honom. Och så ska vi prata Mjällby då. Vi ska ringa Simon Tern. Tern tycker till. Det är ett segment vi uppskattar och så klämmer vi väl in lite annat smått och gott också. Jag tänkte vi ska börja som vanligt med lite nyheter. Framförallt händer det mycket i Djurgården. Nya sportsliga ledningen jobbar på och det blir stora skiften i truppen. Idag blev det officiellt bekräftat att Leon Hien lånas ut i Tromsø, topplag i norska ligan.
Perfekt.
Både han och Mikael Marquez har ju varit lite sådär, utanför elvan nu har det blivit... Och då lånar man ut Hien när man även har, man har tagit in en annan mittback i sommar också på lite sikt. Mm. Passar det då bra att låna ut Hien som har haft lite skadeproblem också tidigare under säsongen?
Alltså jag tycker det är jättebra att låna ut en spelare till ett så pass bra lag där han kommer få förhoppningsvis då, för Hien och Djurgården minuter och att få spela. Det är ju såklart inte hållbart att bara... sitta och vänta. Speciellt inte om Djurgården fortsätter prestera med den här mittbacken och att han är så långt bak i hierarkin. Så jag tycker det är en perfekt lösning. Vad tycker du, Nordin?
Ja, absolut. Men det säger mig också att Djurgården kommer ta in en till mittback.
Okej.
Okay. Det är vad jag brukar tro om lite de här lösningarna. För vi har, det är ju fortfarande så att de har kvar Marquez och det är Une och det är Teno, absolut. Men det är utgående avtal på två av dem.
Jo, Teno är 100 med Une alltså.
Ja, precis. Sen är det Une i det också.
Så men kan inte det bara ha att göra med att här och nu vill Janni Honkavaara bedömning att det är Teno och Une som ska spela. Men att klubben får ju fatta sitt beslut hur de vill göra framåt sen då. Och då om Leon Hien faktiskt får speltid i Tromsö under hösten, då kan väl han vara en startspelare till nästa år istället? Eller absolut. Kan det inte vara så enkelt?
Ja, men om vi, det kan absolut vara så enkelt. Jag säger, det behöver inte vara så som jag säger, men sen finns det också en skadehistorik på vissa av de här spelarna. Det är inte så att Marcus har varit fullt frisk hela tiden. Det är inte så att Une är fullt frisk hela tiden. Så om någon av dem går sönder, då står du där med två. Jag tror inte det. Jag tror att de kommer ta in en mittback till.
Mm. Men då har man ju värvat en kille från Tyskland på lite sikt, 19 år. Du tror inte att, kan det vara att man har gjort bedömningen att han ligger längre fram än vad...
Absolut. Återigen, hur Djurgården tänker eller vad de kommer göra, jag har ingen aning. Men rent utifrån vad jag tror kommer ske, ofta när du lånar ut den här typen av spelare, av den här digniteten ändå, där du investerat en hel del pengar, då betyder det oftast inte att vi får en ännu starkare spelare tillbaka. Jag tror att det snarare det blir väldigt svårt för Hien att komma tillbaka och ta en plats i Djurgården efter att du lånar ut den, alltså honom sådär. Så då, jag tror faktiskt att...
Jag tänker alltid att du vet när du säger att du tror.
Ja,
det
nej, jag vet faktiskt inte.
För då börjar man tänka...
Nej, jag, på riktigt så vet jag inte. Utan det är bara en erfarenhetsbedömning utifrån hur det har, saker och ting skötts under tidigare år i många fler klubbar. Så samma som vi läste där, att hoppas vi får tillbaka en ännu starkare spelare ifrån där. Jag har svårt att säga att Leon Hien kommer komma tillbaka till Djurgården.
Okay. Jaha,
spännande. En som lånas ut och som nog inte har en framtid i Djurgården, det är ju Filip Manojlovic som går till Start. Då skulle Start hänga kvar i högsta ligan, så finns det väl en möjlighet att han köps loss där helt enkelt. Det här var ju väntat att han skulle flytta på sig, och nu hittade man faktiskt en klubb som kunde ta över honom då. Sen vet vi väl inte riktigt om Djurgården står för viss del av lönen, så kan det väl vara. Han lär väl ändå tjäna en del i Djurgården, men det är inget vi har koll på. Men det var min känsla att shit, det kan nog bli lite svårt att hitta något som kan tilltala Filip, som är bra ekonomiskt och som är bra sportsligt. Men det lyckas man med här uppenbarligen när man har tagit in Lukas Jonsson som svensk andra målvakt. Vad tänker ni om den här lösningen?
Ja, men framförallt så tror jag att oavsett så vill alla fotbollsspelare spela. Alltså det är instinktivt den lösningen man vill ha om man sitter på bänken. Och när Rinna har varit så jäkla bra nu också, så tror jag att det känns ganska långt borta för honom. Så jag tror att han var väldigt... eager att komma med engelska.
Ja, men det går bra.
Freddy Ljungberg är med. Att komma med liksom... Ja,
eager, stress. Är det ivrig?
Ja, ivrig. Ah. Ivrig att hitta en...
Yes.
Ivrig att hitta... ivrig att hitta en bra lösning. Jag tror inte det var jättesvårt att få med honom på det tåget. För han vill spela 1000%. Mm.
Mm. Och det är ju samma 100%. Här egentligen. Det blir förmodligen har ju Start en klausul i form av att man kan köpa, och det borde ju samma sak vara med Hien. Jag skulle vara väldigt svårt att se att Tromsö skulle ta en spelare på lån utan att kunna ha en option på att kunna behålla den spelaren.
Mm, det är ingenting Djurgården har informerat om på sin hemsida i alla fall. Det hände fler grejer i Djurgården. Dels så kunde vi igår rapportera om att Joel Asoro på väg till Sypen. Det blir inget spel vidare i Djurgården, men nu ska man då värva in en norsk ytter, Sander Ringberg från tredje ligan i Norge. Hønefoss gör inte så mycket mål den här säsongen, men otroligt många assist.
Hade han 14 eller något?
15 tror jag till och med.
15-14, var det så? Mm. Eller var något sånt?
15 assist.
Men om man ska välja har man ju ingen aning.
Nej.
Alltså,
och det är ingen jätteung spelare, han är väl 26 år. Ja. Vad tänker ni om att Djurgården...
Jamestown-värvning, obviously.
Ja, analysföretaget som man har hjälp av nu, eller deras plattform. Som nya sportsliga ansvarig, eller fotbollschef, har man som titel, Maximilian Hahn, jobbar med. Tycker ni det ändå känns spännande att det kan dyka upp den typen av namn lite från ingenstans?
Ja, absolut. Det bara kom som en så här, från ingenstans. När jag läste det så fick eller jag ska inte säga att jag blev... Jo, det blev jag. Jag blev lite chockad i form av det är fortfarande... Ja, det är väldigt lågt ner och plus att en ålder som inte är... jättetilltalande. Liksom. Hade det varit en 18-åring, 19-20, så hade jag ändå känt okej. Liksom. Men det är fortfarande väldigt lågt ner i syresystemet.
Men också en lågriskvärvning ju. För det kommer ju inte ägna om vad han tjänar, men det är svårt att se att han kommer lyfta mest i Djurgården när man värvas från den hyllan. Så på så sätt så finns det såklart mycket att vinna om man ibland får ett väldigt bra utslag på en sån här värvning. Men det är spännande. Alltså, jag har ingen aning om hur den här värvningsstrategin kommer fungera för Djurgården, men nu börjar det ju. Så då får vi hålla koll lite och se.
Mm. För det Djurgården har sagt är väl att USP:en med Jamestown som verktyg, det är väl att de inte bara liksom jobbar med data bakåt i tiden utan även analyserar, ja, kan man sätta det här i ett liksom framtidsperspektiv? Vad skulle man kunna få ut i Djurgårdens miljö? Det är väl lite det som ska vara USP:en, om jag har förstått.
Ja, du har förstått helt rätt. Mm. Det är ju att de ska kunna göra en tolkning ifrån en viss hylla eller en liga och kunna göra den tolkningen in i allsvenskan med den datan man har. Och det är väl någonting de har gjort här, så får vi väl se hur väl det faller. Jag är ju svårt att se att det ska bli bra, om jag ska vara ärlig.
Men just Sander Ringberg?
Ja, precis. Ja. För någonstans så vill man ju ändå, alltså när vi pratar om den typen av spelare som ofta kommer lägre nerifrån och där, det är oftast ålder tycker jag är en extremt viktig faktor för att få den utvecklingen. För
det kommer, men skulle inte det här kunna vara en spelare som spelar Djurgården resten av karriären nu då? Han kanske inte har, i det läget han är, så kanske Djurgården blir en jättefin slutdestination.
Absolut, men det finns ju fortfarande, tror jag, andra 26-åringar som har liknande egenskaper, som har erfarenhet från att spela högre upp. Bara en sån. Blir det här bra så kommer jag tycka att det är helt fantastiskt, men jag har bara svårt att se att det ska bli bra.
Mm. Äter du upp något? Om det händer?
Nej, det är inte. Men utan rent erfarenhetsmässigt så är det svårt för det. Sen finns det ju division 1-spelare som blivit jättebra, men där är fortfarande ännu längre ner. Så.
Ja, det är väl division 1 i Norge.
Okej. Men 26 ändå.
Mm. Vi får se. En som lämnar allsvenskan nu, det är Elliot Stroud. Han bekräftade igår att han troligtvis har gjort sin sista match i Mjällby. Nordin, du sitter på riktiga bomber kring Elliot Stroud. Mm. Nej, men du sitter på information om senaste nytt.
Ja, precis. Han reste dit idag.
Till Hall då, som är Premier League.
Ja, precis. Gjorde han. Så han ska väl, det återstår väl alltid såklart. Man ska ju inte ropa hej innan. Det är ju läkarundersökning och allt där. Och där vi har lärt oss av senaste tiden så är det ju inte alltid det går igenom.
Men han borde väl nyligen läkarundersökning.
Ja, och en som har ropat hej är ju Halls ägare. Mm. Och det säger ju väldigt mycket. För han har ju någon ny strategi med att uppdatera supportrar på X, alltså gamla Twitter, med flaggor för de spelarna som man jagar. Och där ser vi, den svenska flaggan var väl 99% för någon vecka sedan. Och nu har han höjt upp det till en grön bock. Så det innebär ju att Elliot Stroud ses som klar.
Det här är jag missar, vilken rolig
ögon.
Grej.
Ja. Vad tänker ni om den här strategin?
Nej, men ägare är ju speciella varelser.
Man gillar ju den här britten som är på 30%. Ja, det är svårt att lista ut vem det kan vara.
En japan på 40%. Portugis blir också ganska... Nej,
det är jätteroligt. Ja, ändå kul som supporter att få och sitta och gissa lite. Ja, lite
han vill ha fler följare på sociala medier.
Hur många likes har han? 5500.
Ja, det är ändå 2,4 miljoner visningar.
Ja,
det är
exakt.
Men du, Nordin, du har också koll på vad Mjällby får för betalt, va?
Mm, runda slänga 30 är vad jag har hört om det, och det är ju såklart jättebra.
En spelare vars kontrakt
exakt,
löper ut.
Det är ju inte bra i form av den digniteten på spelet, den kvaliteten han har, och inte minst att han startade ändå i VM och sådär, och ändå relativt bra ålder, men på grund av kontraktstiden är ju såklart jättebra betalt om du får runt 30 miljoner.
Att tappa honom mitt i det här tredje kvalrunda mötet mot Slovan Bratislava då. Hur känner du för det, Irma?
Mm.
Att Mjällby gör det?
Ja, men jag tycker det känns okej, sådär. Svårt att se.
Alltså, tappar de inte lite i chansen att ta sig vidare till playoff också?
Jo, det är väl klart så. Men man måste ju också få betalt för honom till slut. Alltså, gäller såklart. Jag tycker de har haft kvar Stroud så länge de kan, verkligen. Det har funnits fönster tidigare där jag är helt säker på att de, eller jag vet inte, men borde ha fått lite mer pengar för honom.
Så ja, de fick mer.
Mm, exakt. Mm. Så det känns som någon gång måste de ju tjäna på honom också. Men det, ja, jag är skitglad för Strauds skull givetvis också, att det blir ett så anrikt och fint lag direkt från herrallsvenskan. Det känns ju jättekul, men man kommer sakna honom. Men det ska bli kul, jättekul att följa, och jag tror att det är en spelare som kan lyckas väldigt bra där. Tycker en spelstil som skulle kunna gå in perfekt i engelsk fotboll.
Han har fysiken för det. Vi måste in och Max Fenger också.
Får jag bara gå tillbaka till Elliot? Strauss. Jag tror, Irma, du är inne på jättemycket bra grejer, men här tror
män
inte...
kommer.
Nej, alltså, här tror jag inte det handlade om jättemycket om pengarna, att kanske, alltså, ta in pengarna på Elliot Strauss, utan mer att det var hans dröm, och ändå de har tagit honom från division 1. Mm. Det får vi inte glömma, och han har vunnit SM-guld, cupguld, tackade nej förra året till en topp 5-liga och har inte gnällt en gång. Nej. Och bara tränat på och kört. Och att han ska få sig, det är ju hans dröm. Mm. England. Och
på Premier League direkt.
Precis, och här tror jag...
Att, tal om Championship exempelvis.
Precis, och här, här är det, jag tror att det här är mer mänskliga faktorer kontra ekonomiska från Mjällbys sida då. Att de bara lät det gå. För jag tror Mjällby fick välja, så tror jag att hellre att de hade behållit honom säsongen ut än att ta 30 miljoner. Det var jag tror.
Mm. Men det är ganska fina pengar att få in för
Mjällby. Ja, väldigt, väldigt fina. Väldigt, väldigt.
Som man nog inte tackar nej till.
Mm. Axum har ju varit ute och sagt att han vill ha en... Att hoppas att klubben värvar en ersättare. Vi får se hur det går. Max Fenger då. Nytt bakslag för honom. Det vill sig inte den här säsongen för honom. Det är ett hack i skivan, säger tränare Joakim Björklund. Och de tar ett steg tillbaka med honom. Och att det kan bli att han blir borta på lite... Lite sikt, talas väl om en 2 veckors period, att man kanske behöver pausa honom i 2 veckor. Mm. Något i den stilen. Hur stort problem är det här för IFK Göteborg att det har blivit vad det har blivit i år, Nordin?
Det är klart att ett stort problem. Det är väl inget att snacka om, att en av deras absolut bästa spelare...
Den bästa väl?
Ja.
Alltså Heinz, ihop, men jag menar, Heinz, det har varit absolut. Helt avgörande med Fenger.
Definitivt. Och få till det här, och nu är det väl... Hur många gånger är det de har fått bromsa? Det är ett par gånger.
Ja, och däremellan när han väl har spelat har de inte fått ut.
Nej, precis. Det de vill. Nej, han, det är ju bara sett energilöst ut. Liksom. Mm. Och där han, det blev inte supermycket mål på hösten då när han var jättebra. Men där han bidrog med att få ner bollar, bryta ner och få med frispark. Så vi har inte sett någonting av det. Sen att få palsa återigen, så uppenbarligen är det någonting som inte är bra med honom, så det ska man vara jävligt försiktig med, för någonstans är fortfarande fotboll sekundärt i sådana saker. Mm. Så att,
vad exakt har de kommunicerat ut? Att, alltså Göteborg,
nu var det,
vi vet ju
nu var
kanske...
det allmän trötthet beskrev
och det är det, Björklund, den de har fortsatt att köra på hela tiden? Eller?
Ja, det var det Björklund sa nu i det här skedet i alla fall. Så att, det är ju någonting som inte riktigt står rätt till fysiskt för honom. Och då, vad gör man i ett sånt läge när det inte riktigt klaffar? Är det inte bättre att bara liksom ta ut honom helt och låta honom få jobba i fred, eller hur ska man agera utan att vi sitter på all info?
Ja, men frågan är om när det både, vad jag gissar då, är en kombination av fysik och psykiskt, hur man hanterar det också, men hur man kommunicerar ut det.
För ja, åtminstone blir det en jobbig situation för Max Fenger, det kan vi konstatera.
Ja, såklart.
Att det är svårt för honom att hantera, det måste det ju vara.
Ja, självklart, men också hur man... Det måste vara svårt som klubb också, vet du, man ska kommunicera ut det i liksom kommunikation med honom. För såklart är det hur många supportrar som helst som... Alltså, det är klart att det sprids idéer och sådär, vad det handlar om. Men självklart när du kommer nya sjuk, trött eller vad det nu står, så är det klart man börjar tänka, men vad är det som händer? Det är väl klart att han inte är sjuk nu när det var... Alltså,
mot Sirius där.
Ja, mot Sirius. När, och... Svårt att säga. Det är klart att han är den som måste besluta hur han vill att det ska kommuniceras ut. Men det måste vara svårt som klubb också. För man kanske kan efterfråga en öppenhet så att supportrarna får bjudas in i vad som händer. Sen förstår jag om man inte vill det eller liksom...
Nej, och man kan inte ha svaret alltid.
Nej, man kanske inte har svaret heller.
Ibland
absolut.
Strular kroppen.
Ja, exakt. Men nu blir det ju så här att man bara... Det är svårt att hänga med på exakt vad det är, och så vill man ju alltid respektera, om man vet mer än vad, så vill man ju såklart respektera de som är inblandade och skulle aldrig sitta och prata om det, såklart. Men jäkligt
bara en olycklig situation.
Ja, man tycker synd om Max Fenger framförallt.
Och Fenger.
För det, gud, vi minns vad han gjorde i Allsvenskan, och det var ju på en sjuk nivå där ett tag, och önskar såklart honom all återhämtning, var det nu exakt där.
Ja, precis. De hade ju också, det gick ut för ett par veckor sedan också med Ramon Pascal Lundqvist också som är sjukskriven.
Av personliga skäl.
Ja, precis. Så det är bara hoppas att allt är bra och de återställs så snabbt som möjligt. För det Jäkligt bra fotbollsspelare som man vill se mer av.
Och det är inte robotar vi har att jobba
Nej,
med.
Nej, precis så. Mm.
Två docenter i fotboll i studion. Nu ska vi till en docent i psykologi. Erik Lundqvist är med oss på länk som jobbar vid Umeå universitet. Och du har kikat på mycket intressanta grejer för oss inom fotbollsvärlden. Berätta vad du och dina kollegor har gjort.
Ja, jag och mina kollegor är intresserade av tränbyten. Så vi har, det här är väl första studien i ett projekt där det kommer komma lite andra studier också, där vi har tittat på effekten av att byta tränare mitt under säsong. Och vi har väl kommit fram till att, och det har vi gjort, vi har använt ett ganska bra statistiskt material där vi har kunnat matcha de klubbar som har sparkat tränare med klubbar med liknande liksom, resultat och prestation. Då har vi använt expected points. Sådär. Och kunna jämföra vad som händer efter. Så vi kan dra lite så här, kausala slutsatser om generellt då, vad som händer när man sparkar en tränare.
Mm. För ni har tittat på stort antal tränare eller stort antal lag under flera år och det är i toppligor ute i Europa, eller hur? Och det här rör bara tränare som får sparken mitt under säsong och sen då använt väldigt många kontrolllag, som det är väl precis det som du är inne på här, att vad händer om man inte sparkar sin tränare, ungefär så?
Ja, precis. Så vi hade 331 tränarbyten och sen så matchade vi det mot ett tusental kontroller. Så att varje lag som har sparkat en tränare har minst ett kontrolllag som vi har jämfört mot. Mm.
Och vad säger, eller vad kommer ni fram till då? Är det en illusion att man blir frågan liksom kick av att sparka en tränare?
Ja, eller jag skickade in en snygg figur så det tycker jag själv då.
Vi kan ta upp den.
Den kommer nog kanske nu, så kan man väl se ungefär vad som händer. Så här ser det ut. Det här är för den gruppen som då har sparkat sina tränare. Och då ser man att poängen, de faktiska poängen, de går ner. Och det brukar ju vara liksom det som kommuniceras också, varför man sparkar sin tränare. Men de förväntade poängen ligger ganska stabilt. Och sen så efter tränarbytet så kommer då den här effekten som du just nämnde, att laget börjar ta poäng igen.
Mm. För själva tränarbytet sker då, kan vi för dem som inte riktigt förstår
ett,
grafen, den ser
mellan
minus ett och ett. Där det liksom sticker upp igen faktiska poäng. Men det finns en förklaring, tänker ni, till varför det ökar?
Det som var fascinerande var ju att det ser exakt likadant ut i kontrollgruppen. Så de som inte sparkar sin tränare, de vänder också upp. Mm. På samma sätt. Det här är väl kanske inte någon nyhet för er som har spelat fotboll och så, att det finns ju liksom det finns ju oförklarade saker som händer, och det är många händelser på en fotbollsmatch och ganska få mål, någonstans mellan 0 och 5 kanske man kan säga. Så att man kan ha ganska långa nedgångar med i sina resultat, fast att liksom, de förväntade poängen, de ligger ganska stabilt sådär. Så att den själva prestationen, eller man ska kalla det för, den går inte ner så mycket. Så det kallas för regression towards the mean. När man har en massa slump i datan så kan det hända, ske sånt här saker. Så våran poäng är väl egentligen att det kanske inte är dumt att sparka tränare alltid. Men när man gör det så ska man ha lite koll på varför. Och så att man liksom inte bara gör det för att man har en liksom trend med resultat, utan man får kolla på prestationen också och andra saker som kan vara viktiga.
Som jag hört, Stefan Billborn, om hans förväntade poäng låg där ungefär, det ni visar då är att om man skulle ha kvar honom så skulle det vända till slut generellt, enligt undersökningen, med honom vid rodret också.
Ja. Precis, och det här, och det, man kan, det är, alltså, forskning är alltid svårt att liksom lägga på en individ när man tittar på en stor grupp så. Men vi har väl sett det med alla sparkningar Ja, kanske inte Halmstad, men, ja, men MFF fick ju en, gick väl upp lite med i sitt resultat. Bayern också, och IFK vann väl också nu senast.
Mm. Exakt.
Och det är ju, jag menar, så det är väl inte, så det är nog inte jättekonstigt. Skulle man titta på liksom deras XP-snitt, så kanske så kan man väl då liksom, om man går tillbaka 5 matcher för de här, så kanske det skulle vara mycket mindre skillnader än i poäng då. Mm. Skulle jag ge.
Ni har också, ja, när jag läste ert material så någon form av liksom, något resonemang om att klubbar åtminstone bör luta sig lite mer mot datan där, när man, ja, men att man exempelvis skulle kunna kommunicera ut det här också när man fattar beslut om, ja, men om man behåller en tränare exempelvis, så kan man också luta sig mot det. Ja, berätta lite, något resonemang för ni där.
Ja, men precis. Det är väl, det är ju som, alltså, och det kommer väl inte heller som en chock för någon, att det är ju ganska, det finns ju ganska mycket yttre press i fotboll som kanske inte som man liksom har svårt att värja sig mot. Och jag tror att om klubbar blev bättre på att förklara varför det kan vara ett aktivt val att också inte sparka en tränare, så man liksom jobbar med sin kommunikation lite. Samma sätt som ni pratade om med den skadade spelaren för precis innan jag kom in. Att liksom, om klubbar blir bättre på att förklara varför de gör saker, så tror jag att vi supportrar också kanske har lite lättare att acceptera när man tar beslut och sen så, men det kan se ut som ett icke-beslut så. Och sen så kan jag väl liksom generellt sett också tycka att man, det är väldigt drastiskt att sparka en tränare. Det finns ju andra saker man kan göra liksom, kopplat till de sakerna så där, om man vill ha en förändring.
Har ni kollat någonting nu, tänker, nu tar ni upp det, att förmodligen att han sparkat mitt i säsong då, ish. Har ni kollat när den nya tränaren kommer in, hur det ser ut i påbörjad nästa säsong? Förstår du? Att han får det här halvåret som är, eller halva säsongen, och sen när de går in i nästa säsong, om det blir en höjning.
Ditt typ eller höjning, ja.
Ja, det har vi inte tittat på. Vi ska titta på en massa andra saker med lite annan data. Så där. Vi har gjort vi håller på att göra ett dataset med alla sparkningar som har gjorts i de 25 högsta ligorna för herrar, och håller på med damer också. Så vi kommer göra lite roligare saker. Det jag har sett med det här datasetet, när jag bara kollade preliminärt, då jämförde jag bara inom säsongs, alltså sparkningar mot att man liksom, ja, men har bytt mellan säsong. Och då såg man fler, alltså det såg ut att ha lite mer effekt så där. Men det här är väldigt väldigt preliminärt, och men man kan väl gissa att sparkar man någon efter säsongen, så kanske man gör lite mer grundlig analys av varför så, och inte kanske handlar in, man kanske inte ska kalla det för affekt, men man handlar ganska snabbt och outvärderat.
Ja, har ni några tankar runt just tränarfrågan? Vad är er erfarenhet av vad händer i en grupp exempelvis när en tränare sparkas?
Nej, men, om hela
mitt i säsong.
Ja, men det finns ju fall när liksom man vet att hela omklädningsrummet är trötta på att höra en röst, för att de har tappat omklädningsrummet och spelartrupperna tappar förtroende för honom eller henne. Och då är min känsla alltid att det ger en kick till hela laget. Även de som sitter på bänken vet att de har chans att få speltid. De som startar vet att det finns chans att de hamnar på, eller risk att de hamnar på bänken. Och, ja, men alla får en kick av en ny röst. Det kan vara skitdålig tränare, men bara för att man får en ny röst så känns man har fått en ny energi i gruppen i varje fall. Så det är mina erfarenheter, inte Nordin.
Ja, egentligen samma. Men så finns det också i fall där både när man har tyckt att tränaren varit ändå bra person och bra ledare, men usel i fotboll, och så får man in en, så vet man vill göra annorlunda saker, så då är det inte säkert att du får, av det min fråga till honom, att du inte får den effekten direkt i form av att du presterar mycket bättre, spelaren utvecklas på ett helt annat sätt, utan du får en faktiskt till nästa år. Liksom. Men då har den nya tränaren kunnat komma in och implementera saker redan ett halvår innan kontra att efter året. Så det finns ganska mycket olika...
Men det finns ju olika sparkningar också. Alltså, nu är ju det här tränare som får gå mitt i säsongen, men vi kanske också... Mer, alltså, det kan vara mer vanligt mellan säsonger att man, när kontraktet är på väg att löpa ut eller sådär, att man då fattar beslut, följer vi den strategin som vi har just nu eller har liksom den här tränaren ja, passat bra för den fasen vi är i fram till nu, men framåt ska vi gå i en annan riktning. Ja, det kanske är andra, eller det finns olika typer av tränarskiften, eller hur? Det här kanske är mer tränarskiften i resultatdippar mitt i säsongen vi talar om på det sättet, eller hur?
Ja, ja absolut. Men absolut finns det den. Nu tror jag att IFK Göteborg hade löst det även om Billborn hade varit kvar faktiskt. Och sen kan man ju se även åt andra hållet. Sirius, att de inte sparkar Engelmark förra året som egentligen alla tyckte skulle göras. Och så får de den här uppsvingen på grund av att de ser att de har en daglig verksamhet som fungerar i toppen. Och där väljer att inte sparka. Och i IFK Göteborg kanske det är precis tvärtom. Att de fortfarande ser okej, prestationen i matcherna är okej. Men att vi får inte den utvecklingen på spelare som vi har planerat för att få eller förväntar oss att få. Och det är därifrån kanske man tar det beslutet. Nu har inte jag någon aning, men det finns så många olika parametrar. Och jag hoppas inte att du bara sparkar en tränare på grund av dåliga resultat. Utan
men det, då har du inte... alltså, det är väl bildbånet... Ja, kör Erik.
I det datasätt som vi håller på med där vi tittar på alla sparkningar... Det görs ju alltså, generellt sett, och nu är det här är inte bara i Sverige utan liksom i de 25 högsta ligorna, så ser man att det görs ju fler sparkningar än vad det görs liksom, byten. Och det är väldigt sällan som man låter ett kontrakt löpa ut, generellt sett. Då. Och jag tror, men jag tror att ni har rätt, och jag tror att... Liksom, att tittar man inte bara i Sverige så, och även liksom i flera länder i Europa, så klubbar blir bättre och bättre skötta. Men jag tror att liksom, ja, själv är jag AIK-are, jag vet inte om det är därför jag är intresserad av det här. Men vi har varit ganska bra på att byta tränare. Med ingen effekt liksom. Har får effekt ibland sådär. Men då, det har ju också varit att de har överpresterat mot sitt XP, och sen så får man en, när det börjar bli dippa och man, liksom, de presterar på det som de, på den nivån de har, då går det ju åt fanders, så fick han gå också sådär.
XP förväntade poäng för någon som inte
har
förlåt.
Nej, de flesta är nördiga som kollar på det här,
ja,
men man vet,
ja, men jag tänkte nästan det. Jag tappar bort lite. Så att jag tror att du har rätt, Nordin, i att så här, de flesta, alltså, det finns sparkningar som är fullständigt rimliga. Liksom. Men jag tror att man kan, och jag tror att man, liksom, det finns just så här, utifrån det som du pratar om med liksom, vad är det vi vill och så här, hur ska vi rekrytera tränare, så tror jag att man också behöver bli bättre på att veta vad det är man vill. Och veta vad är det för tränare vi ska ta in. Och liksom, hur ska vi få det här att funka? Så här. För det är ju som... Det finns inte jättemånga tränare att välja av alltid heller. Så här. För vi har ett ganska begränsat antal personer som har... som har gått den högsta utbildningen så att de får vara huvudtränare. Så det liksom, finns andra saker som är kopplat till det där. Som man kan, det går att ha den här diskussionen på många olika plan. Så. Mm.
Ja, den är ju, när vi pratar just om tränare och tränarrekryteringar i sig, är ju typ det svåraste man kan göra i en fotbollsförening, säger jag. Och det kanske är den absolut viktigaste posten i en fotbollsförening, för trots allt så är det ju den som tar hand om alla spelare och alla ledare och materialare och vad det är i den dagliga verksamheten. Och när man, jag har ju också pratat med jättemånga tränare, rent när man pratar med dem och när de förklarar hur de vill göra, hur de tränar, och så tänker man, wow, det här är ju jättebra. Men sen i själva verket, när du ser deras lag spela, så fattar du ingenting. För det finns ju fortfarande, hur är du ledarskap, hur instruerar du övningar, hur designar du övningar, hur bra är du på ut... Det där är, Alltså, man, ibland är man väldigt tuff mot föreningar som ibland går fel på tränare, men det är också väldigt lätt att bli lurad. För någonstans så ska det ju fortfarande, kan vara jättefint i en PowerPoint eller en intervju, men det innanför linjerna, som jag sa innan, designövningar, hur du pratar med spelare, hur du instruerar övningar, hur du bygger ett träningspass ut efter en spelmodell som du vill använda dig av. Det är mycket, mycket mer komplext än vad folk tror, faktiskt.
Ja, så om vi summerar det, budskapet till klubbarna är ha tålamod så länge ni ser att, ja, så länge ni är nöjda med arbetssättet tränarna står för, och så länge man kan se att det, de underliggande siffrorna ändå finns där. Så att säga.
Ja, men precis. Och sen, jag menar, vi kan ju inte, när man tittar på 331 sparkningar så kan man ju inte gå in på varje lag för sig och tänka hur de vill spela och så. Men så man kan ju inte bara titta på expected points och poäng när man liksom är en förening som ska utvärdera en tränare. Men jag tror att man ska i alla fall ha en idé om hur man ska utvärdera sin tränare och inte gå ifrån den idén, kanske.
Finns det... Ni har inte kollat på, till exempel, när man tillsätter tränare, om det blir mer rätt eller mindre rätt om man använder sig av en extern konsultfirma, i det här fallet OneXus, om det blir en bättre träff eller inte?
Nej, det har jag inte. Mm. Alltså, eftersom jag är docent i psykologi så vet jag att OneXus har använt sig av ganska tveksamma personlighetstester, så jag är oerhört skeptisk till just dem. Men utan att hänga ut en rekryteringsfirma, så det finns säkert jättebra rekryteringsfirmer, men jag tror att man måste även där liksom, kanske titta på andra sätt och titta på liksom, och vara ganska säker på vad är det de gör när de rekryterar en tränare. På samma sätt som jag hörde att ni pratade lite om värvningar med data. Det är samma sak här, att liksom, vad tar de för data in och i beaktning när de ger dig din grupp liksom. Väljs en tränare ut med data som är konstig eller som är dålig, ja, men då kommer du liksom ha en dålig träffprocent. Och jag tror liksom, alltså, tittar man på forskningen om rekrytering generellt, så vet vi att det som framförallt slår ut, det är ju att göra bra strukturerade intervjuer och att göra arbetsprov. Så jag tror att man liksom som klubb får tänka efter, så här, går det ens att göra arbetsprov? Jag vet att Mjällby gjorde ju arbetsprov när de tog in Axum. Mm. Och jag tror att det går nog att göra mer än man tror ibland. Så där.
Ja, men grymt, Erik, schysst att du var med oss i Bollklubben. Mycket intressant. Vi behöver släppa dig nu och gå vidare i programmet. Vi ska ta ett...
Tack så mycket för att du var med.
Tack själv.
Break, och sen är vi tillbaka med Martin Ellingsen, AIKs mittfältare, här i studion. Det ska bli väldigt spännande att lyssna
faktiskt.
Till
kul honom. Att se honom.
Ja.
Han finns. Bollklubben är alldeles strax tillbaka. Där är vi tillbaka i Bollklubben och vi välkomnar finfrämmat Martin Ellingsen i Bollklubben-studion. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig? Alla AIK-supportrar blev väldigt oroliga när de läste medicinska rapporten idag om att du har skadat dig igen. Berätta, vad är status?
Jo, men den är ganska bra. Jag var ju i truppen i helgen och var ju redo för att spela några minuter. Så kände jag lite, fick en liten känning i vaden då, under uppvärmningen. Så jag var några minuter unna comebacket, men det må vänta lite till.
Ja. Hur var det efter allt det du har gått igenom och så kände dig på uppvärmning just till första allsvenska matchen?
Nej, det svartnade lite några sekunder där, så det gjorde det. Men det känns ganska bra, så... Jag är nog ganska snabbt tillbaka.
Ja, och det är vaden då, alltså det är inte samma skada som du har haft tidigare?
Nej, det blev nog en liten överbelastning där. Jag låg ganska på limiten av vad det kroppen klarar att hantera. Så för att bli redo att spela fotboll igen, så Men jag trodde det skulle gå helt fint. Men jag gjorde det inte.
Ja. När tror du att du är tillbaka i träning och kan vara redo?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag avväntar lite svar. Men det går nog ganska snabbt. Ja. Det gör det.
Berätta annars då, för det har väl varit en väldigt positiv utveckling för dig senaste tiden. Det var nog många som hade räknat bort dig från spel. Så. Helt plötsligt så var du där i full träning och redo för att spela. Berätta lite om din utveckling de senaste månaderna och det här året.
Ja, men det har ju varit en väldigt lång process. En otroligt lång process. Men de senaste månaderna så har det gått en väg, och det är framöver. Och jag har fått 3-4 fulla veckor med fotboll. Och kroppen har responderat väldigt bra på det. Så det har känts väldigt bra på träning. Det har det. Och jag var väldigt redo för att vara med truppen igen. Men ja.
Men du har ändå varit borta ett jäkla tag.
Två och ett halvt år utan.
Ja, det närmar sig det.
Ja, precis. Alltså, från den skadan du fick där och då i Kalmar, om inte jag minns fel, i cupen, så du måste ha blivit många bakslag under tiden, eller vad är det som...
Eller vad processen varit, och vad skadade dig, och vad har hänt, eller vad stegen varit, vilka...
Jo, nej, men det var ju upprinnligen en Achilles-skade, en hälsena. Och så försökte vi med rehab i starten, och det fungerade dåligt. Gjorde en operation som också fungerade ganska dåligt. Och då går ju tiden. Och så försöker man en ny rehab, och så... Ja. Och då tar det lång tid, då flyger tiden. Och det har varit tungt. Mycket frustration.
Ja, blir man förbannad liksom, när man gör en operation som inte funkar? Och...
Ja, det och så försöker man att träna sig upp efter en operation, och så nej, det funkar inte.
Alltså det är dubbel operation då?
Ja, och den sista var väldigt, väldigt lycka.
Så det är den sista operationen som egentligen har gjort att det har vänt?
Den skadan känns helt fin.
Och vad gjorde de på den operationen då? Alltså vad var lösningen liksom för att få bukt på det?
Nej, det får du prata med han om.
Ja, okay. Du vet inte vilken det var.
Men nu känns det jättebra.
Ja.
Och det är jag väldigt happy för. Vi har brukt lite lång tid. Men vi har ju alltid... gjort det vi trodde var rätt till en varje tid. Och sånt sett i eftertid så kunde vi absolut gjort ting annorlunda. Men där och då så gjorde det vi trodde var riktigt.
Vad har du gjort för att kunna hantera den vardagen du har varit i senaste åren?
Det är ju en kamp hver dag da, i sitt eget huvud. Först och främst. Ta lite dag för dag, det tror jag är väldigt viktigt. Inte se för långt fram. Komma sig igenom dagen och ta det träningspasset som ligger föran dig. Så har jag en familj, jag har fått 2 barn efter jag kom till Sverige. Så jag har heldigvis haft lite att göra. Så det har hjulpet.
Hur har det varit att ha liksom en relation till fotbollen? Har du kunnat kolla på alla AIKs matcher, eller har du helt velat stänga ute fotbollen ibland, eller förstår du vad jag menar?
Jag har tagit lite avstånd. Det har jag gjort. Men jag har kollat så att varje AIK-match. Men inte så mycket mer än det för Allsvenskan. Det har jag inte kollat. Men det har blivit lite sån, jag måste ta lite avstånd, för det är ganska svårt när man inte har fått spela fotboll på så lång tid, så gör det lite ont. Ja.
Du var ju skadad lite innan också. Du kom till AIK. Har det hjälpt dig i den här processen? Alltså rent mentalt, eller har det känts ännu tyngre? För många som har varit skadade innan så tänker man så här, och de har erfarenhet och de klarar av det nästa. Men nästa smäll blir ännu värre än vad den första var, om du förstår.
Svår fråga egentligen. Det har varit tufft hela vägen egentligen. Det blir varken lättare eller tyngre. Jag har känt på den samma på måte, smärtan som jag har gjort innan.
Vad har du liksom sett framför dig? Vad är det som har drivit dig? Eller, vad är det för bilder du har jobbat med i huvudet för att hitta glädjen, det positiva? Så att säga?
Nej, det blir ju så enkelt som kärleken till fotbollen. Det är det jag har gjort sedan jag var, kunde springa och kunde gå. Så det är det som har gjort det. Ingenting annat.
har fått bra stöd från klubben och
ja, absolut, absolut. Fantastisk gäng på Karlberg som hjälpt mig varje dag. Jag har fått otroligt mycket hjälp från både de som jobbar där och andra externa. Så jag har inget att klaga på.
Hur var, berätta lite då, du fick vara med i en allsvensk matchgrupp för första gången. Det låter lite märkligt att säga när du värvade så ja, för flera år sedan, men hur var känslan i kroppen när du, ja, kanske inledningsvis då fick besked om att du skulle vara med i truppen första gången och ja, men hela uppladdningen inför matchen mot Örgryte och sådär, hur var det?
Ja, det var en lite konstig känsla. Det känns som det var väldigt länge sedan, och det är det ju också. Man är ju lite extra nervös, det var jag ju. Men jag är otroligt redo för att bidra, det var jag. Så gick det inte sånt, men förhoppningsvis så kan jag bidra ganska snart.
Mm. Ja, vad är ambitionerna framåt, drömmen framåt? Vad ser du i din fotbollskarriär så?
Det är att få spela så mycket som möjligt nu. Jag tänker inte längre fram än så. Jag har kontrakt ut året. Och det handlar bara om att bli skadefri. Och så får vi se efter säsongen vad som händer. Men, ja.
Hur mycket har du kunnat vara med? Förstår, jag vet när man är skadad att liksom man är med stundtals med laget, men mycket själv såklart. Men hur mycket har du kunnat vara med nu när Revir har tagit över? Och kan du trots det se skillnader från tidigare år och vad han har kunnat tillföra sen han kom till AIK? För det ser ju väldigt annorlunda ut när ni spelar nu.
Ja, det är ju två helt olika världar från förra året och till i år. Och i år så har jag varit väldigt mycket med. Det har jag ju, så jag är med på varje möten. Förutom de som går rätt före match, men otroligt givande. Jag vet inte vad det är på svenska.
Jo, givande.
Ja. Måten han approacher eller hur vi ska spela fotboll. Och jag tror AIK absolut är på ett riktigt spår med José och tränarstaben. Så syns jag vi har sett progression i det vi har gjort, hvis vi tar bort den sista matchen. Mm. Men de 3-4 matcherna för där har varit ganska bra. Vi har sett ut som ett lag som har kontroll när vi angriper och släpper till otroligt få chanser emot. Vi har sett solid ut, även med den unga troppen vi har. Så nej, jag tycker det ser bra ut framåt, det tycker jag.
Mm. Och för egen del, vad, nu när du har tränat fullt och så där, känner du igen dig själv? Har du hittat samma nivå och så där som du höll tidigare? Eller hur funkar just den processen med att, ja, nu ska du inte bara vara frisk utan också hitta formen och känna att du kan prestera. Hur är den processen för dig?
Nej, det är ju såklart, det är en ting att vara skadefri, men så ska man ju prestera. Ja, alltså förutom det fysiska så har det känts jättebra. Det tar ju lite tid för man kan spela 90, man kan springa lika mycket som de andra. Så där har jag fortsatt en liten väg att gå. Men får man några minuter här, några minuter där, så plötsligt så kan man spela 90. Så touchen, den sitter den.
Touch och sånt där kan jag förstå. Den går inte ur. Men hur är det i...
Sitter den än, menar du, för dig? Eller vad?
Ja, touchen sitter där den ska. Men i...
Fysiken.
Ja, det är fysiken. En annan grej. Men jag tänker mer på, du vet, även om så som man ändå spelar fotboll, så i din position har jag också spelat i, så är det, det är klart touchen och allt sånt här, men det är fortfarande den här vyn över planen åt alla håll, passningar igenom, timing i alla saker man gör. Alltså... Nu när du ändå varit borta så pass länge, när du kände första tiden i träning, hur långt är, tycker du, att du har kommit? I bara kunna, du vet, kolla upp. Mm.
Ja, jag fattar. Jag tycker ju att det sitter ganska bra, men jag har lite att gå på där också. Man ska ju ha koll på vad man har runt sig samtidigt som det ska gå ganska snabbt. Precis. Och det är det som kan vara lite svårt, speciellt när man har varit borta länge. Så jag är lite att gå på där, men förhoppningsvis så kommer det ju mer jag får spela fotboll.
Ja, det är väl matchminuter som gör det, tänker jag.
Ja, speciellt det.
Stort spel liksom.
Stort spel.
Sen också för din del tror jag att det är ganska mycket enklare nu
Med
Riveiro kontra hur det var innan.
Ja, absolut. Där får jag mittfältaren, den får ju ha bollen.
Röra bollen,
ja.
Precis.
Ja, för det är mittfältare du kommer tillbaka som. Vi har ju hört från AIK sedan tidigare att du kan ju även använda som mittback.
Ja.
Vad vi talade om inledningsvis och sådär. Det är mittfältare som gäller framåt, tror du, eller?
Ja, det ser ju sån ut. Mm. Det är det jag har gjort på träning. Så men jag kan absolut spela mittback i måten vi spelar på nu. Så. Mm. Det är möjligt. Ja.
Och hela liksom, för att, ja, den situationen som du har varit i, det har blivit en snackis, måste man ju säga, med, ja, att du inte har spelat en allsvensk match, och det fanns ändå stora förväntningar på dig. Thomas Berntsen tog in dig och sa att shit, här har vi värvat en riktig stjärna om han,
om han håller sig skadefri.
Ja, exakt. Mm. Jag såg till och med, det är väl supportrar som har tryckt upp tröjor med där det står att du är tillbaka i full träning, ja, och så vidare. Ja, hur har du hanterat hela den, att bli en snackis på det sättet? Kan du hitta det positiva i det, eller är det också lite jobbigt?
Ja, men det försöker jag. Jag får inte med mig så väldigt mycket av det som händer runt. Jag prövar att bevisst inte göra det också. Jag vet att det var lite förväntningar. Jag gillar ju att det är lite förväntningar. Thomas satt ju lite
han satt ribban högt.
Ja, han gjorde det. Så är det selvfølgelig. Det är tufft att inte kunna leva upp till det. När man har varit skadad så länge så... Det är på något sätt lite pinsamt också. Man känner ju på det. Jag vet inte. Ja. Över att man är möjligt liksom där borta så länge. Men,
har det varit givet för dig att, ja, men köra på? Alltså, hade jag själv personligen gått igenom det där, så hade jag säkert tänkt nu lägga ner så. Hur har den processen sett ut för dig?
Nej, det har väl aldrig varit något att jag har vurderat att ge mig. Det har inte. Jag har alltid ville komma tillbaka. Så jag ska fortsätta kämpa.
Det finns ju en anledning till varför det blir elit. För man har ett annat tänk. Det är faktiskt precis vad det är. Jag skojar. Men när det hände mot Kalmar, jag kommer faktiskt ihåg egentligen allting, matchen på Fridhemskans och planen var dålig. När det väl hände där, kände du att det var illa? För jag trodde först att du tog det för baksidan.
Nej, alltså, där och då trodde jag inte var så illa. Nej. Jag hade haft en ganska stel akilles. Jag hade haft problem med ett par veckor innan matchen. Men där och då blev det för mycket smärta. Och så var det en liten bristning i vaden samtidigt. Så jag måtte av. Men det har liksom varit, det var den stelheten om morgonen, typ 20-30 minuter varje gång jag stod upp från sängen. Att man måtte komma igång med dagen. Men jag trodde absolut inte det var så illa. Nej.
Du sitter på ett utgående avtal med AIK också. Ja. Vad händer med din klubblags framtid? Vad vet du?
Nej, jag vet ingenting. Det handlar om att komma sig på plan och bevisa att man kan spela fotboll. Det är det enda jag tänker på.
Skulle du gärna, om det visar sig att nu funkar det att spela och du kan prestera bra här under hösten, blir du gärna kvar i AIK och Stockholm? Trivs du här? Eller vad?
Ja, jag trivs jättebra. Så det hade absolut varit en bra möjlighet för mig. Men vi får se när den tid kommer.
Avslutningsvis, vad tänker du om, Irma var inne lite på det, men den resan som AIK är på just nu med ny rekryteringschef Mika Takkola, José Riveiro har kommit in. Berätta lite hur du upplever vägen vidare för AIK.
Jag är väldigt positiv. Jag gillar ju sättet vi spelar fotboll på nu. Det är mycket fokus på prestation. Och det är helt rätt väg att gå. Kanske var lite på annat sätt förra året, hvor det blev lite för mycket fokus på andra saker, motståndare, resultat. Men nu är det mer okej, okay, vi har en ung trupp, vi har mycket potential i den truppen här. Och väldigt mycket fokus på prestation. Och possession, och ja, lite mer av possessionorienterad fotboll. Så jag tror det är ett bra sätt att utveckla spelare. Och det behöver ju AIK. Har ju redan satt ny transferrekord. och så efter, ja, vi har ju mistat några spelare, vi har fått några skador, men så är det andra spelare, unga spelare som steppar upp, och det lovar gott för framtiden, tror jag, för AIK.
Ögonblicket när du får göra din allsvenska debut. Ser du det framför dig? Och
ja, det har jag sett framför mig i 2,5 år.
Vad tänker du om det? Och hur, ja, vad, ja, hur stor drivkraft är det, eller vad är det just det du tänker på här och nu, så att säga?
Ja, det är det. Det tänker jag på varje dag.
Ja. Ja, vi hoppas att du kommer dit väldigt snart, Martin. Tusen tack för att du kom.
Bra
till
kriget, alltså. Jo, vi ser fram emot att se dig på planen.
Jo, tack.
Vi ska gå på ett litet break och så är vi alldeles strax tillbaka med lite Mjällbysnack bland annat. Där är vi tillbaka. Irma Helin sitter och betalar räkningar i live-tv. Ja. Är den klar?
Nej, jag tar det efter. Pappi Mika är ju där ute. Han kan ju läsa städfakturan. Ja. Ja, det är bra.
Jag blev väldigt imponerad av Martin Ellingsen som krigar på.
Oh, skojar du.
Jävla fin kille alltså.
Ja, absolut.
Tror ni att AIK kan få ut någonting av honom? Det är ju ett... Han kom ju in i ett läge där AIK, de har själva sagt att det finns ett behov av erfarenhet exempelvis. Det är därför man tar in Herbert Mattis och Diogo Thomas i backlinjen.
Det är bra att du kommer ihåg namnet på den nya portugisen.
Diogo Thomas, ja, han är från Finland. Men jag träffar honom idag. Det är en riktig profil. Bott i husvagn.
Varför träffar du honom? På intervju honom?
Ja.
Kan du berätta mer? Eller?
Han har bott i husvagn i Norge. Och, ja, det var ju han som stod för den här virala intervjun där han röker cigarr
med briller.
Den hade han inte så mycket att säga om. Det verkade som att han skämdes kanske lite, jag vet inte. Han ville blicka framåt, sa han. Men husvagn, om det får plats med en husvagn i stan i Stockholm så... Bor han gärna där?
Han vill bo i en husvagn.
Ja, efter karriären så vill han bara dra ut med en husvagn och bo och leva och ha naturen och friheten. Och det är en riktig karaktär. Det tryckte José Ribeiro på också.
Att,
det, det han speciellt kommer bidra med det är liksom, att vara en ledare och hans personlighet. Och, en proper defender. Sa det. Och han sa själv att jag gillar att tacklas hårt. Mm. Då vet man att det kan... Det kommer nog märkas att han... på plan, så kan man säga.
Men man får ju vara snäll i bedömningen när någon varit borta 2,5 år.
Alltså, ja, du tänker på Ellingsen.
Ja, det är, bara att han tar sig tillbaka är ju liksom bra jobbat att du är här och spelar. Sen så, ja, förhoppningsvis då, så kan han ju hitta en bra form relativt snabbt. Men det,
men det
är
som
ju
händer honom nu, att han drar vaden på uppvärmning. Det är alltså ganska vanligt förekommande när man har varit skadad. Att,
det är därför han inte tillbaka än, säkert också för att det händer grejer successivt. När man
just att det dyker upp.
De hör ju ihop också. Så, ja.
Men exakt, jag tror inte han har dragit någonting.
Nej,
det lät inte så.
Nej, inte dragit,
utan mer överbelastning. Det kan ju också ta sin tid.
Ja,
i,
hoppas inte.
Men nej, alltså, nu pratar vi inte om månader, men det kan fortfarande ta 2-3 veckor innan du kan riktigt gå fullt igen. För att även om du tror en dag, okej, det här har släppt, och så går du på en träning och så känner du att det här är bra, så kommer du hem, så kan du inte gå.
Jag minns att du var med
överbelastningsskadorna.
Alltså John, vår kollega, och detta, det är ju mycket kortare tid, men han hade ju hälsena. Och sen var det ju vaden som spökade ganska mycket efter det. Så det är ju inte ovanligt liksom, att vaden tar stryk när hälsenan är dålig och strular.
Vi kan ju ta upp listan på AIKs skadade spelare.
Ja, den är otrolig,
det är 11 stycken, så det är ju... Ja, en tredjedel av truppen, och det är ganska bra spelare som är på den också. Vi hade ju Mika Takkola, rekryteringschef, här i studion i måndags. Då så var han ju ärlig med att de har startat en utredning, intern utredning.
Det borde de göra.
Ja, men de har gjort det. Ja.
Bra intervju med honom för övrigt, tyckte jag.
Det som jag kan uppdatera er och tittarna med från dagen, det är att Ibrahim Cissé, han har kastat sin pjäxa runt foten och kastat sina kryckor, så nu kan han gå fritt. Och Takkola sa att nu borde han komma in i en fas där rehabiliteringen går mycket snabbare. Så att,
jo, men det är ju fortfarande en bit...
Absolut.
Ajari då?
Nej, den som är närmast här då är Jannik Geiger. Han tränade i princip fullt idag. Eller han såg ut som att han körde fullt. Han var med på väldigt mycket. Sen var Charlie Pavey ute med laget, men klev av efter någon övning och så där, och körde vid sidan av. Även Eskil Ed körde vid sidan av. Diogo Thomas då, han är ju... Pappersarbetet är klart, så han är spelklar till Örgryte på lördag. Han har inte spelat tävlingsmatchen i slutet på april eller i slutet på början på maj. Någonting. Så han var inte redo för att träna fullt ut, utan han körde löpning och testades. Så han anslöt igår. Så att han själv säger att jag är spelklar, Men José Ribeiro var mer... Ja, det är inte helt klart om han kan spela eller inte. Mm. Så då, det kan bli Wilmer Olofsson då, i mittlåset igen. Han fick ju hoppa in senast när Sotirios Papagiannopoulos gick sönder. Så att den här Hervé Mattis som de har värvat in, det blir ju direkt en väldigt bärande spelare. Det kan väl också vara rätt svårt, gissar jag, som nyförvärv att komma in och vara den som ska leda en backlinje kanske, eller?
Men också ganska bra för självförtroendet. Att direkt känna sig viktig.
Ja, precis. Komma in i en klubb direkt och känna att här är det. Sen Papagiannopoulos är vi där också. Han har ju haft knäproblem länge.
Ja, exakt. Och han vill ju åtgärda det på riktigt nu. Så de tar ju ett omtag om det. Där sa Takula att de har inte bestämt än vilken väg de ska gå. Om det blir operation eller inte. Eller vad som är den bästa.
Vet ni exakt vad i knät det var? Eller har varit?
Vet jag.
Nej, jag vet inte heller riktigt. Någonting är det som inte är bra i alla fall. Ja. Vi såg... Jag jobbade Häcken AIK. Träffade honom efter. Då drog han på en ispåse direkt och satt där. Och sa att det inte kändes bra i knät. Men sen också om vi ska ta upp Redkin. Någonting måste ju ha gått bananas där också. För nu är det väldigt lång tid ifrån hans korsband gick. Jag var till och med att kolla på den matchen när det gick. Och borde varit tillbaka för ett gäng månader sedan.
Ja, hur många månader är det nu?
Ett år var väl där i kuppen någon gång.
Han brukade ta 9 månader.
Ja, precis. Så där är det någonting också som har gått så nätt. Och i form av det här när vi pratar om det här under Michel Thomas. Sen var det extremt mycket skador. Men under Veiro är det ju också mycket skador. Så de behöver verkligen utvärdera vad är det vi håller på med. Och samma sak som Ellingsen pratade om, det blir ytterligare en operation. Varför? Hur kommer vi dit? Så det behöver verkligen utvärderas, vad som händer där nere.
Innan vi kopplar in Simon Tern och får den här härliga trudelutten innan han välkomnas in, så ska vi snacka lite mer.
De vann igår också, eller var det måndags?
Ja, mot Örebro.
Det var jag inte så glad för det.
Örebro,
ja, mycket.
Du var ju på Mjällby igår, Nordin. De ledde, eller tog ledningen ganska sent, eller Straub på straff mot Slovan Bratislava i första mötet då i Champions League, tredje rundan.
Precis, nu när ni ser det kommer komma en situation där när det blir straff, kan någon se vad det är straff för?
Du menar. Ja.
Men Slovan Bratislava gör 2 sena mål och vinner med 2-1. Så nu ska Mjällby åka ner till Slovakien och försöka vända på det mötet. Vad är din bild av motståndet? Går det att vända på bortaplan?
Det är klart att det går. Nu blir det inte lättare heller när Elliot Straud är borta, som är klart Mjällbys bästa spelare. Men det är klart att det går. Sen får man ju rent kollektivt skulle jag säga att Mjällby är bättre än det här laget, Bratislava. Men de har några spetsspelare som är jättebra. Så det är klart att det går att vända på det här. Men då kan du inte vara junior i båda de målen du släpper in. När du leder med 1-0 där, då måste du stänga igen. Framförallt alltså, i form av att det är dubbelmöte. Du behöver inte jaga mål 2, mål 3.
Men om du måste tippa idag, klarar de det?
Nej.
Det är för tufft.
Nej, jag tror inte att man...
Som vi ska tippa.
Ja, men jag bara menar, du som var där fick ju ändå kanske en känsla av hur står sig de här lagen mot varandra. Och då, ja, du tror att det blir för en för
ja, tuff men också i form av erfarenhet och att kollat på mycket och sett en hel del av de här lagen som är, de är ju klart sämre borta än vad de är hemma. De här lagen hemma är ju hemska. Återigen, jag säger inte att Mjällby är kärda för det, absolut inte. Nu när det är där borta målsgren är väck också, så är det är ju ett mål som krävs. Och då gäller det bara att hålla dig i matchen så länge som möjligt. Släpp inte in mål.
Men då, ja, dålig timing på Mjällbys...
Med Straud.
Ja, nej, jag tänker på överlag att de är inte i form när de väl ska
vi fortsätter
få
prata
den här fina
det.
Resan fram till Champions League.
Ja, den är otrolig. Alltså,
med riktigt bra lottning. Men det jättebra. Ser de inte ut att utnyttja riktigt.
Nej. Jag tror de åker också. Jag är väl lite besviken, speciellt på första halvlek tycker jag. Det var...
Håller med. Och efter 1-1, det bara dör.
Ja.
Jag tycker att Mjällby är jättebra i andra halvlek tills 1-1. Och sen bara som att allting är bortblåst. Liksom. Och Yahya Touré höll inte med om det.
Nej. Vi ska komma in på Yahya Touré, men först det här. Vi ropar upp Simon Tern som har... Oj, du är tillbaka i källaren också. Det är mycket
nu är familjen hemma. Då får du ta din resväska och gå ner.
Absolut.
Man saknar honom när man ser honom sitta där.
Mycket härligt. Du Simon, du har släppt en ny krönika på Fotbollskanalen. Först kan vi väl börja med det att Nordin har ett önskemål till dig att du ska spela in det som ljudfil också och skicka till honom. Han, gärna, han gillar ljudböcker och sådär. Kan du lösa en ljudkrönika också?
Absolut, det har jag. Jag kör den med att spela in en ljudfil bara helt enkelt och läser lite mjukt med min mjuka lena småländska stämma.
Ja, bra. Men i alla fall i den här krönikan så hade du en intressant spaning tycker jag om Yaya Touré då, alltså den forne Manchester City mittfältaren bland annat. Han har gjort mycket i sin karriär. Han är ju tränare för Slovan Bratislava och fick ju effekt med sina byten mot Mjällby. Och din spaning var väl att du har en känsla att tidigare spelare är lite mer skickliga på att få träff i sin matchcoachning och få effekt på med byten, va? Du får gärna...
Ja, när kör... Du har ju skrivit om det här förut.
Förut, ja. Vi har pratat om det innan, tror jag.
Vad berättar
du? Ja, men jag tycker alltså just med om man ser till att förändra matchbilder och se och förstå vad som händer under vägen. Jag upplever att många av de här den nya generationens mer kanske datadrivna tränare är mer systematiska i sitt system snarare än att de kan förändra matchbilder genom att göra förändringar. Alltså det kan ju både vara systemmässigt men också alltså egenskaper hos spelare. Och jag var väl inne på någon annan också med Malmö. Där jag har inte förstått när de jagar mål när de byter ut Botheim och sätter in Garcia. Jag kan inte riktigt logiskt förstå att man gör det bytet med sin, ta ut sin bästa målskytt och sätta in en annan forward istället för att behålla båda på planen. Och så nu senast så behöll de ju faktiskt Botheim på planen och bytte in Garcia och sen huxlux så fick de ju ett segermål. Och jag var väl inne lite på att det är lite sådana delar som jag inte riktigt alltid förstår, där man bara gör raka direkta byten med systemen snarare än att man förändrar matchbilden genom formation och lite andra typer av spelartyper på plan. Och där upplever jag att vi som har spelat har en bättre förståelse av vad som behöver ske under vägens gång. Och när man inte har iPad och videos och allt framför sig och man har suttit och tittat om matchen två gånger.
Mm. Håller ni med Simon?
Ja, det är ingen dumspaning alls.
Sen finns det vissa spelare i Allsvenskan just nu som har haft lite svårt med, alltså gamla spelare som har haft lite svårt med sina byten också. Så ja, men typ, ja, men Degerfors har kanske inte fått samma utsikt, men ja, generellt, ja, det låter ju.
Men finns det som Simon säger, ja, att man är lite för extrem i att fastna i sitt system även när det, när man ska göra byten och förändra saker?
Såklart att det är så. Det är väldigt många av den nya generationen av tränare som jag tycker är bättre på många sätt än den gamla generationen tränare är väldigt i sitt system och vill sällan förändra det. Du har ju spelat med en, du har haft en sån tränare som håller sig till systemet i alla lägen liksom. I Kim Hellberg tänker jag på då. Medans de här, alltså de gamla fotbollsspelarna som alla, det här ska gudarna veta, det är inte jättemånga gamla fotbollsspelare som är jättebra i att förstå fotboll, utan de har bara spelat fotboll. Men de som är duktiga på att förstå det ser vi ut i världen idag också, är ju på annorlunda sätt. Och som Simon säger, de kan hitta lösningar i matcher genom bara erfarenhet och genom en blick bara att se och kunna förändra en matchbild helt och hållet egentligen.
Ja, det är de smartaste spelarna som ska, precis, bli fotbollstränare. För det ska gudarna veta, som sagt, man har ju suttit med för detta spelare och undrat hur fan fick du till det på planen? När man hör dem prata fotboll så är det verkligen.
Mm. Vänder Mjällby det här, Simon? Kort.
Nej, aldrig.
Nej.
Kollade du på matchen igår?
Ja.
Kan du ge mig din bild av det? För jag har en intressant grej här. Så, kollade du på hela sändningen? Kollar du studion efteråt och allting?
Nej, studio kollar jag inte. Nej. Jag kollar det. Tyvärr har jag ett liv också.
Men det är bra att du har ett liv faktiskt. om du skulle säga, hur tycker du att matchen var rent matchbildsmässigt, fördelar åt något lag?
Jag tycker ju Slovan Bratislava på matchen på ett sätt som, framförallt i en första halvlek i alla fall. Sen så andra halvlek så såg jag ska inte säga att jag såg minut, men jag såg stora delar av den. Och precis, jag hörde du var inne på innan, när jag tycker ju framförallt när de gör byterna, alltså nu kommer vi in på det igen, men när de bytte ut Bergström och Kär, som jag tycker på något sätt, alltså precis när de bytte ut Bergström så har han gjort en sån jävla monsteraktion när han,
där i mitten,
han det känns liksom. Och då så bryter man momentumet och Kjär tycker jag bara ska vara kvar på planen oavsett. Alltså så, han är deras bästa, mest kreativa spelare. Och då hade du andra spelare som knappt slår en passning rätt i form av Victor Gustafsson på Granat som jag tyckte liksom, där kommer vi också, det känns nästan förutbestämt. Jag tycker efter, precis som du sa, när de gjorde sitt 1-1 mål där som var ju billigt och det kom från, ja, de bara sparkade, jag vet inte, en sån passning och bara skjuter iväg bollen på något jävla vänster och sen så snabbt igång och sen så blir det mål på också. Något annat som jag får Mjällbys väg då, det är ju att de behöver en ny målvakt, tycker jag. Tycker han är inte tillräckligt bra om man ska vara helt ett topplag i Allsvenskan. Han ger ingenting av det som jag tycker han som var där förra året. Nu var han kanske bäst i serien, eller var bäst i serien. Ja. Och det är klart det är tufft att ersätta det. Men,
ni pratar
men
om Robin Malinde nu då och Noel Tarnqvist.
Ja, jag är faktiskt i den banan som Simon är också, att Mjällby behöver
värma målvakt.
Ja, antingen har det blivit alldeles... att pressen på honom i form av att gå från Öster dit till Mjällby, även om inte Mjällby är någon jättestor klubb i den månaden. Men jag tror...
man ska fylla tomrummet
efter... du ska fylla efter Törnqvist och det är Europa. De har vunnit guld och de kuppen och det här. Om man inte klarar av det mentalt. För det är precis som du säger, Simon. Jag tycker inte heller han håller. Om jag hade varit i Mjällby hade jag varit med en ny målvakt.
Ja, du tycker också det, att man ska ut på marknaden där, Simon?
Ja, men alltså det är ju inte bara jag har ju sett Mjällby jättemycket och jag tycker väl överlag att det känns inte riktigt stabilt. Och nu innan där höll de ju på att göra ett, de höll ju på att klanta till den här när han bara rusar runt från ingenstans, när Tom Pettersson har full koll på, precis, på grejerna och rusar runt och nickar ner bollen och det känns liksom, det känns svajigt. Han har ganska fina fötter tycker jag ändå, han är bara duktig på men det, ibland så glömmer man ju dem att de ska ju faktiskt rädda och stoppa mål framförallt och inte... bara vara Tom Brady och quarterbacks och stå och slå pinga bollar och lösa situationer så, utan det är ju en fördel om man också stoppar och förhindrar lite mål. Och sett i Mjällbys form överlag nu som är ju horribel, vad är det, i slutet på maj de vann senast nu, bortsett från de här Red Lincoln Imps eller...
Ja, det var den och kuppen den och kuppen där de enda två matchen har vunnit senaste 10. Ja,
Lincoln Red Imps från Gibraltar.
Mäktiga.
En skalp.
Ja, men det var intressant. Anledningen till att jag frågade dig det här, det var för att vi hade Yahya Touré i studion efteråt. Ja. Och så de var väldigt, väldigt tydliga med att vi bara fick ställa två frågor till honom. Väldigt tydliga.
Så. Kunde du hålla dig till det?
Men jag blev irriterad direkt och tänkte jag ska inte ställa någonting. Du vet sådana barn, 4 år, jag blir tjurig, du vet. Inga frågor, nu får ingenting istället. Och då frågade jag... då frågar vi honom om matchen. Då säger ju han att han är jättemissnöjd med första halvlek och tycker att deras andra halvlek är jättebra.
Ja.
Och då stod jag där och så frågar hon mig om vad tycker du? Och då kände det så här jättekonstigt. Ska jag stå här och säga emot?
Ja,
Touré.
Vågar
du? Ja, men så stod jag så här. Jag bara, men du vet, jag var jättenära på att säga ja, men det var väl som han sa. Men så kom jag ju på mig själv. Nej, det kan jag inte göra. Så nej, jag sa, jag tyckte precis motsatta. Att de var bra i första halvlek, hade full koll på matchbilden. Jättebra borta halvlek av dem. Och andra är de faktiskt illa ute innan 1-1. För Mjällby kommer till en hel del. Vi får inte glömma Kjärs friläge heller i det här. Så de... Nej. Och kom jättemycket in i sista tredjedel och slarvade en del där. Men efter 1-1, som du säger, och bytarna, då är Mjällby paralyserade, tycker jag. Så jag tyckte faktiskt tvärtom mot han. Det var därför jag frågade Simon.
Jag håller med. Jag tyckte de hade kontroll på första halvlek. Ja. Alltså, de kontrollerade ju matchen genom bollen. Och Mjällby kändes som de inte alls. Men de var ju också hafsiga. Mjällby gav bort bollen väldigt enkelt. Och, liksom, och fick liksom inte någon typ av ordning på spelet. Och inte pressspelet fungerar ju inte heller. Utan de hade ju väldigt lätt att ta sig igenom. Och kontrollera matchen. Och sen, men vi ska ju inte heller glömma alltså straffen. Hur fan blir det straff? Det är ju...
Det måste vara för hans när Kjär skjuter. Inte. Jag fattar inte. Andra situationen kan det ju inte vara.
Men han blåser ju då. Jag vet inte. Det
måste
ju
vara att han får
oklart
från varrummet. Eftersom skottet går ju bakom ryggen på Bergström.
Så att ni helt plötsligt så saknar den här VM-grejen. Att de kablade ut i högtalarna vad de tog det för, eller?
Jag skulle jättegärna vilja veta vad det var.
Ja. Ja, jag fattar ingenting om det.
Nej, jag skulle jättegärna vilja veta, för att på de kamerabilderna vi har så ser man ju inte. Alltså, andra situationer kan det ju inte vara, om det ändå är var i det hela.
Nej, jag vet inte, men nej.
Vi ska inte fastna där, men det är intressant. Om vi går över lite på MFF som du nämnde här, Simon. Du skriver om Sead Haksabanovic och efter att han har toppat formen rejält nu så vill du se att de knyter till sig honom på lång sikt, va?
Ja, jag tycker alltså, om man ser till, om man jämför den, vad det kostar att köpa in den kvaliteten som han har och som han besitter, och när han efter en trög start som han hade första året, 1,5 året, och nu så känner jag igen och ser det där som jag själv har spelat med, och nu är han ju liksom, ja, jag tycker han är varenda match jag ser så är han överlägsen, och om man ser till vad det kostar att köpa in liknande kvalitet, så är det för mig självklart. Han är så pass gammal också att det är liksom den här Premier League och allt det här, det finns inte riktigt kvar, och därför så tycker jag väl att det är någonting som de bör knyta upp på lång sikt. Han har en bra ålder ändå nu med 27 och kan säkert
väldigt bra
få han på ett längre avtal och så bygga det runt honom, och han är svensk, vilket heller inte ska underskattas med utlänningskvoten och det här. Så att om man jämför med att ja, nu vad det nu än skulle kunna kosta, så ska de köpa in en som är lika bra som honom i den åldern, så måste de betala väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar, och då ser jag ju hellre att de ger de pengarna. Nu bör de inte kanske ge allt det vad det hade kostat att ersätta honom, men att man ger honom och gör honom riktigt jävla bra betalbar, och sen så ser man till så att han blir the main man, så som AC har varit under alla år för dem, så gör man till Sead nu.
Mm. Har ni på...
Får jag bara sticka mellan en grej? På tal om Malmö så har det precis nu kommit besked att Ricardo Friedrich och MFF går skilda vägar. Det är ju ingen kanske jätteskräll i sig. Men är det något för Mjällby? Eller är han för dålig?
Ja, de ska inte ha en målvakt som håller på och hafsat runt i ett par år och inte gjort något bra. I så fall ska man gå på någonting annat. Säkrare som har haft en bra period här under ett par år i alla fall, tycker jag personligen. Mm. För den i deras spelsätt, även om Simon tyckte förut att Wallinder har bra fötter, så tycker inte jag att han har bra fötter. Jag tycker att han ofta hafsar iväg bollen i panik och stress. Han kanske är okej fötter, men han har inte mentala. Men förstår ni lite hur jag resonerar?
Han har bra fot, men ändå...
Bra fot, men dålig speluppfattning.
Nej, alltså att han har...
Dålig beslutsfattning.
Ja, att det går... Alltså han hafsar iväg för många bollar. Om ni på grund av stress eller vad det nu än är.
Men du bröstar upp dig mot Yahya Touré ena dagen och sen plockar du ner Simon Thern andra dagen. Vad ska du bara... Är du på något,
han är ju varsam.
Jag kör. Just nu jag...
Semester Nordin.
Ja, precis.
Sorry, jag pausar dig där. Kör det du ville säga innan jag bröt in med Friedrich.
Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Men nu när du sa om Friedrich så måste vi ändå ge Berglund ett jäkla betyg. För det är inte många som är lika bra som han på att få bort spelare från en förening. Det kan vi vara överens om. Jäklar vad han får bort spelare.
Ja, Filip Berglund, ny sportchef i Malmö. Ja,
det går ju,
vad gör han, tror ni?
Nu?
Nej, men...
Friedrich,
ja, men hur lyckas han?
Jag vet inte. Han får ju iväg spelare. Alltså. Det måste man ge honom beröm för. Mm. Vi har ju hela tiden tänkt hur okej, nu har de väldigt stor trupp och vem ska vilja ha den här och det ena och den. Till och med han fixar ju även till Ekong, Hajduk Split. Liksom. Det är ju inte bara... Liksom, såklart att agenten och
den
läkarundersökningen.
Ja, det är inte så mycket Filip Berglunds fel.
Nej. Håller med om.
Ta rygg på Berglund här.
Ja, men det är ju faktiskt sjukt hur han får iväg spelet.
Minns
det
inte vad du skulle fråga? Också.
Nej, jag kommer inte ihåg. Det,
det var något om Sead, tror jag.
Var det då?
Mm. Vi pratar om hans ålder och... Nej. Ja.
Men håller du med Simon eller ni om att slanta upp för Sead? Nu, jag tror inte han tjänar jättedåligt just nu, men förstår ni hans...
Ja, han är ju bäst i Malmö överlägset.
Bra, nu har jag faktiskt vad jag skulle säga. Nu när spelare kommer från utlandet tillbaka till Sverige, hur många av dem har varit bra direkt?
Sebastian Larsson, ja. Eller vad,
ja, absolut, absolut.
Ska vi ge procent?
Ja, eller? Men det tar ju alltid nästan en säsong innan de blir
Sam
bra
Larsson
igen.
Sam Larsson är väl ett bra exempel nu. Ja, han men har nu, visat,
absolut, men det är fortfarande
det är också gått, för kort
exakt,
tid för
gått fyra och sen är ju så
Marcus
som blå.
Berg har du ju.
Ja.
Mm. Det finns några.
Ja, men ja, det tar fortfarande
Pontus Jansson var väl det tar,
absolut, men det är ju men han alltså det är klart, men det tar ju fortfarande
jag fattar vad du menar. Ja.
Det är inte den typen av profil, menar ju du, Norge. Det är ju de som kanske har varit lite stukade med som tar sig tillbaka. Alltså så som inte. Och det är ju alltid så att det tar lite tid innan man får självförtroende och innan du får liksom känna att dig trygg i det där om du har blivit och haft några käftsmällar på vägen. Så att, det är ju absolut att man med de spelarna som, även om de är jävligt skickliga och har extremt mycket kvalitet, så så är ju det också människor, och de behöver ju en trygghet, och de behöver självförtroende, och de behöver känna sig viktiga och se de här. För man ska också säga att de första 1,5 åren så var han ju väldigt mycket ut och in. Han fick ju inte det här fulla förtroendet heller, och det blir liksom, och det vet alla som har spelat fotboll, att om du ska verkligen få, och du ska få växa och få känna det här, så är det, vissa är mer beroende än andra. Vissa är inte ett dugg beroende av det, utan de kan oavsett vad kan de bara köra på, men vissa är väldigt beroende, och jag har spelat med Sead, jag känner Sead väl, och jag vet att han är beroende av att känna förtroende och få vara sig själv och göra lite sämre matcher utan att man ska bli utbytt efter 6 minuter varje gång. Så att, så är jag ju helt övertygad på att han kommer ju vara allsvenskans bästa under de åren, som om de nu väljer och köra på honom och fortsätta ge han det förtroendet som han, för han trivs, man ser ju att han trivs med sin fotboll igen, och då är han liksom, han är överjävlig, han är höger, han är vänster, han kan passa fram, jag tycker han är magisk.
Mm. Vad tycker du om nya strikern Garcia, som Åke Unge gillar att säga?
Ja, han gillar, han gillar de här konstiga. Så han, kommer du ihåg när vi var i Malmö och vi pratade om den nya tränaren? När vi alla kom överens, vad sa vi? Gaute, sa vi inte det? Och så kom ju han med något jäkla uttal. Ja, så kom ju han med något uttal i intervjun vi alla
var. Ja, vi ska inte fastna där, men det är en kul detalj. Men
ja, det är bra, var på Åke bara. Men,
vad har ni för bilder av...
Mobbar. Du är en liten mobbare, Matti.
Jag vet inte, det är exakt vad han är.
Men jag gillar, det piggar upp för mig.
Ja, verkligen.
Han ut med lite, du är ju ändå från
han pratar
grannbyn också. Det trodde jag inte om dig, Matti.
Gjorde du inte? Simon, du har pratat för lite med Martin. Han är ju smidbobbar.
Du har sett honom för lite på Bartkälla. Ja, ja. Vi går ju ner...
Ja,
det finns
en lugnare med Martin. Lagan är ju grannbyn till Värnamo, och de folk är så jäkla lugna och goda.
Men jag är inte från Lagan. Anklagar du mig för det? Herregud, här vill jag ta avstånd så det får stå härligt till.
Vad är du från?
Kände du i början på programmet?
Nej, men var är du från?
Det är Emil Kraft som är från Lagan, jag är från Älmhult.
Älmhult, ja, det är också grannbyn.
Ja, det vet jag inte.
Det har ju något ändå, Älmhult.
Kände du inte i början av programmet, Simon, och jag och Irma kom in hit, att vi var helt nyrbrutna efter det mötet vi hade utanför? Martin har varit på. Så...
Nu höjer ni er, var liksom rubriken.
På... Det var jättemycket jag har gammal... sagt om den här nya striken i Malmö.
Jag är gammal kamratstödjare också, Nordin, så jag lyfter upp er här nu.
Fint.
Kamratstödjare blev, det var jag med. Det är bara om man är populärast i klassen. Det säger ingenting om ditt personlighet, Simon.
Nej. Jag backar Åke Unge, det vill jag säga. Men
Garcia,
vad är bild av honom? Funkar det att, alltså Fredrik Botheim har vi ju hört från Mr. Sundberg här i dagarna i bollklubben, han är på väg bort, säljas från Malmö FF, eller det planen så som Malmö tänker sig framåt. Då håller han Garcia som första striker. Har ni någon bild hittills?
Den bilden jag har fått är ju att den mer är alltså ganska lik Botheim. Hårt jobbande, pressar. Alltså den typen liksom. Sen av det man har sett när man har gått in på Y-Scout och kollat, så är det ju att han inte är jättebra på att göra mål. Vilket är konstigt nu när man ser det mot BP när han bara borrar den i bortre. Det är ett fantastiskt avslut. Men det är absolut över tid.
Men om Malmö får till sitt spel så som de vill att vara dominanta i allsvenskan, då kommer det också ges rätt många målchanser till en sån nia ju.
Ja, så det är vi ju vana
med. Kanske han kan uppa det där.
Ja, men det tror jag. Annars hade ju, de hade ju aldrig kunnat få honom annars. Malmö FF, det var ju, han brister ju i någonting självklart ifrån, när du tar honom från Spanien som det ändå gör. Och, ja.
Mina favoritnior är de som gör mest tap-ins och enkla mål och liksom är där det händer för att öka sannolikheten. Ja, definitivt. Lien Djurgården har jag haft nu, ska man säga, ganska många år och var duktiga på att värva just sådana forwards. Och ja, jag behöver såklart mer tid för att se om det är en sån forward. Jag tar hellre en forward som är enkla mål än svåra mål.
Botheim har ju 4 returmål i år bara.
Verkligen. Så,
nej, jag hör vad du säger. Jag är faktiskt enig där.
Mm. Det ryms för mycket sån statistik i din skalle, Nordin.
4 tapp.
Nej, men alltså så här, du vet ju, ofta har du koll på målskillnadstabellerna jag tänkt på.
Han vill också fråga en match från typ, du vet när vi sitter i bilen och så ska han säga, om du kommer ihåg den där matchen? Ja, jag kommer ihåg den matchen. Och så kommer du ihåg det här och det här, bara, det var 2022, Nordin. Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad som hände där.
Men det är inte mycket annat jag har koll på.
Det ska man säga.
När det handlar om fotboll så har jag...
När det handlar om herrallsvenskan.
Ja, så är det faktiskt.
Sen så, vi behöver inte gå längre.
Nej, vi behöver inte gå längre. Nej, men så är det.
Men det räcker ju. Det är det du jobbar med.
Mm. Superettan då. Det var ju en hyfsat viktig match i måndag. Ska vi snabbt runda av med den, Simon? Värnamo besegrade Örebro. Ni njuter av det, gissar jag. Eller njuter gör jag inte i botten. Ja. Men, ja. Det var en viktig seger, så kan man säga.
Det var ju helt avgörande. Jag tycker ju att vi var jättemycket bättre. Jag tycker Kim har fått bra ordning på spelet. Vi har ett mycket bättre struktur med kortare avstånd mellan varandra. Där vi får mer kontroll med bollen. Och nu mot Örebro så tycker jag det var inget snack om att vi var det bättre laget över 90 minuter. Och förtjänade absolut och vinna den matchen. Och, nej, men det känns ändå som det är lite bättre grejer på gång här nu tycker jag, så att nu är det 13-14 matcher kvar, så förhoppningsvis ska vi kunna ta ganska mycket poäng, och Viktor kom in nu och är ju såklart avgörande
helt
Viktor Claesson
i både i spelet i spelet, men också när det kommer till de avgörande, så att det är målet han gör, så att det är inte många andra i Sverige eller allsvensk fotboll som gör det. Han får ner bollen så snabbt på bröstet och skjuter bollen nästan på uppstuds ner och bara ner den i hörnet liksom, så att det är klart att han kommer vara extremt viktig här nu under hösten och är ju naturligt Superettans bästa spelare.
Ja, nu i formen av man har ändå sett era matcher innan, hur ni har varit och nu, det här är ju i den här matchen, så tycker jag faktiskt att det överlägset bästa motståndet Örebro mött. Även om Örebro gör 2-0 där precis innan paus i det läget, så känslan är ni är så mycket bättre så ni kommer vinna ändå. Det var ingen, jag tycker inte det var något snack alltså. Ni var helt överlägsna. Så här bra har jag inte sett er på länge alltså.
Nej, men framförallt med spel med boll, spelet med bollen där man hade kontroll på ett helt annat sätt, och där har ju Kim, han är ju duktig på det och har ju varit duktig i alla år han har jobbat med det, både i Sirius men också i Djurgården, och är tydlig, och jag gillar ju hans ledarskap där han är liksom, det är rakt och direkt och det är liksom inga krusiduller, och det här jag förväntar mig av och det här, och man måste liksom, det har varit så mycket rädda spelare och det funkar inte att spela fotboll rädd. Alltså du måste känna att du har lov att göra misstag. Och den förra tränaren vi hade, han stod och skrek konstant hela tiden vid sidan av. Vilket jag tror det påverkar inte. Kanske inte påverkar oss som är lite äldre. Men det kanske påverkar de spelarna som inte har riktigt lika mycket rutin. Och lika mycket trygghet i sig själva. Vilket gör att det blir en rädsla. Och där tycker jag väl den stora skillnaden. Att man, och framförallt efter våra 3-1-mål tycker jag. Där det precis var som att oj fasen, nu kan vi spela fotboll i lugn och ro. Och känna att vi inte behöver vara rädda för att tappa bollen. Liksom. Och då är man ju ett bra lag. Så att, men det är ju, mycket har ju varit. Det ligger ju säkert kvar från fjolåret också. Man förlorar väldigt mycket matcher. Även om inte alla varit med om det. Så finns det ju. Det är ju inte så ovanligt att de lagen som åker ur allsvenskan också har det kämpigt första året i Superettan, även om det förra året var av annan när både Kalmar och VSK gick upp ju, men i det stora hela så är det inte ovanligt att de lagen får slåss och kämpa lite hårdare, för att skillnaden kvalitetsmässigt är inte jättestor när de bästa spelarna som lämnar de klubbarna från när man åker ner från allsvenskan kommer till Superettan, så är ju den så pass jämn att det oftast de lagen som har lite flow som också tar sig och klarar sig bäst.
Mm. Är Kim med andra ord lite mjukare, varmare, vad man nu kan säga, tränare eller ledare än vad jag tror, i alla fall att många tror efter att se honom i media och sådär?
Ja, nej, men det är han absolut. Han har tycker jag en mjuk sida också. Han framstås ju som en typ av framförallt kanske med sätt på hans intervjuer och sådär, som oftast är ju ganska direkta och nästan känns lite irriterade, men det, så har jag inte alls upplevt honom som ledare, utan att han snarare vill bygga in förtroende och känna att man ska liksom våga göra sin grej och våga misslyckas och hela det här som är liksom avgörande för om du ska få något typ av flyt i både i din individuella karriär men också som lag, att du liksom har mandat till att göra misstag, och han står liksom inte och skriker om det så att man spelare tappar någon boll, och det tyder ju på en trygghet också. Han är ju äldre och har varit med länge, och det kanske ligger någonting i det med, men jag tycker väl att överlag så gillar han, och sen att han är direkt, alltså så jag gillar ju det när det liksom, men jag förväntar mig att här ska du visa dig och det här vill jag att du ska visa dig, och jag, ja, missar du en passning då får det vara så, men liksom inte springa och gömma sig. Och det har han varit bra och tryckt på liksom, att visa att men så här, hur ska vi kunna vinna matcher om jag spelar som springer och gömmer sig? Och så har man fått visa och så har man fått titta på att ja, titta här. Hur ska vi kunna ha något typ av spel om jag spelar som springer bort från bollen när vi behöver springa till bollen? Och där har han varit jäkligt bra hittills tycker jag.
Det... Vi har gått över tiden. Ja. Kontrollrummet vill...
Men, ja, men, vi kan bryta det, men rent i form... Jag vill ställa en fråga såklart. Det är ju ändå surrealistiskt vad som på grund av att den bilden är av Kim Ottolle utåt. Med all respekt för Värnamo, men med tanke på resultaten...
De har förlängt banningen nu med en timme, så det är bara kör.
Ja, men med tanke på hur ändå vilka resultat de har gjort i Djurgården, vilka försäljningar de har, placeringar i Allsvenskan... Ja,
men det handlar också... Alltså, som tränare är väl det en stor del i jobbet
du
idag.
Du menar, det känns sjukt att de är superrätta.
Ja,
alltså
ja,
jo, men få ut den externa kommunikationen på ett sätt som också tilltalar klubben. Ja.
Det är det här som blir, som jag verkligen hoppas att Kim lär sig av. I Värnamo här, när det blir media kunna ändå bita ihop. För Kim är ju inte så utanför. Han är ju rolig egentligen. Mm. Alltså, när man pratar med han är ju det. Och rent när man försöker säga till folk, Kim är inte så, då tänker ju folk att du själv är dum i huvudet. För att
ja, men man har hört från spelare, de flesta man pratar med.
Jag tror ju också, Nordin och Irma, att just med det där som det som jag Kim själv har lyft lite sådär. Jag tror att det är svårt när du har delat ledarskap. Alltså jag tror det är svårt framförallt utanför Sveriges gränser att hitta någonting när du har delat vem är det egentligen som bär det huvudsakliga ansvaret. Alltså så det är ju inte så vanligt överlag att man har en tränare som har eller två tränare igen, tränare. Och jag tror att det är också en sak som säkerligen satte stopp för en del där det liksom, ja, men vem är det som bestämmer egentligen då?
Ja, för det har någon av dem, jag tror det, Thomas Lagerlöf har väl varit öppen med det i en intervju
ja.
Med
oss. Jo, men de har ändå inte fått jobb individuellt i en allsvensk
precis.
Klubb.
Precis, utåt i Europa kan jag köpa det. Men i Sverige har ändå under den perioden de har varit lediga har ju bytts mycket tränare.
Och de är alltså helt ärliga.
Men ja. Sen det får man ju fråga dem i sådana fall. Men jag vet ju att IFK Värnamo var intresserad av honom förra året också. Ju. Eller
men
båda
då
de
hade
två,
de väl lön då, från Djurgården eller?
Jag misstänkte, det finns ju också sådana grejer också, sådana delar som säkert kan ligga någonting där.
Men det där går ju att lösa. Få lönen utbetalt av Värnamo retroaktivt året efter det. Det går att göra massa olika saker.
Absolut.
Men det du menar är att det de har gjort borde resultera till
ja,
ett allsvenskt jobb.
Ja, det är ju löjligt att Tolle ska träna Sandviken. Med all respekt för Sandviken och Värnamo i det här fallet, men det är ju...
De är för bra för det.
Det är ju bara löjligt, tycker jag, personligen.
Det är som att Simon Tern spelar Superettan och inte allsvenskan.
För just nu spelar han inte.
Nej, skulle kunna spela. Det är faktiskt ännu värre, tycker jag.
Eller Viktor Claesson.
Ja, framförallt Viktor Claesson.
Nu, ja, det har ballat ur och vi har kört alldeles för länge. Bollklubben måste ta slut, men man är ju väldigt
nyfiken på den här källaren.
Nej,
nu ska han mobba
här nu igen, Martin.
Nej. Nu ska han mobba så här nu. Nej,
du, in och spela in en ljudbok till den där. Lägg den i en flik under.
Ja. Nej, men har du kört teambuilding kvällar i din källare och sådär, eller hur? Man är nyfiken. Är det där ni bygger här ihop laget liksom? Ja.
Ja, nej, inte riktigt. Nej. Här nere, jag sitter majoriteten av tid. Ja,
okay.
Ja, inspelningar.
Av ljudboken. Ljudböcker.
Ljudkrönikan till Nordin, exklusivt.
Ljudkrönikan till Nordin, ja.
Till Nordin. Hej då, Simon. Ja,
med sensuell röst till Nordin.
Nu måste vi stänga ner. Bollklubben är tillbaka imorgon igen 17.00. Ni ser morgonklubben på Sportbladet. Hela klubbenflödet finns där poddar finns. Tack för oss. Följ oss imorgon. Se oss imorgon.
Ja. Mm. Hej då.
Hej.
Hej då.